Skånska milstolpar är temat för årets sommarserie här i Skånes taltidning. Vi ska dyka ner i historien runt om i landskapet och titta närmare på händelser och företeelser som på något sätt varit betydelsefulla. De kan ha ändrat historiens gång, påverkat Skånes utveckling eller förändrat livet för de närmast berörda. Vi börjar i de djupa skogarna i Göinge, alldeles söder om Smålandsgränsen. Det är juli 1676. Det är krig. Danmark vill ta tillbaka makten över Skåne som förlorades till Sverige knappt 20 år tidigare. Den svenska kungen Karl den XI som befinner sig i Blekinge behöver pengar för att avlöna sin armé. En stor summa, minst 28 600 daler i koppar och silvermynt, har skickats från Stockholm. Men transporten går vilse och hamnar i Loshult. Ryktet om transporten har spritt sig i Göinge. En budkavle har samlat folk från närliggande socknar. Och det finns en kuppledare vid namn Peder Pedersen som också övertalat några danska soldater att vara med. Författaren Sixten Svensson är ättling till Peder Pedersen och vet vad som hände.
Det här enorma tåget med alla dessa människor vandrade då upp förbi Hönjarum och upp till Loshult. Och då hade man skickat fram en man som hade ett posthorn och en mössa, uniformsmössa. Och detta var alltså avgjort i förhand att han skulle rida fram och blåsa i hornet om det inte var någon extra vaktstyrka. Och det visade sig att det fanns alltså ingen extra vaktstyrka, utan han tutade i hornet och då attackerade de här 15 danska soldaterna tillsammans med Peder Pedersen och hans anhang som var beväpnade. Och de har lyckats skjuta ner en 6-7 stycken av de svenska soldaterna och resten flydde upp mot. Och det som hände då var att en väldig massa tunnor som var höll på att lastas om låg utspridda på ängen framför Loshults kyrka. Och där vidtog ju då den folkfest som vi inte kan ens föreställa oss. Att dessa fattiga människor plötsligt vadade formligen i pengar. Koppar, stora koppardaler. Det fanns en dal, två daler och 10 daler. En 10 daler vägde alltså nästan 20 kilo. Och en vanlig en dal vägde alltså över 1 kilo. Och de spreds då. Folk stal dem hänsynslöst och sprang hem. Och allt detta fanns ju noggrant beskrivet sen i rättegångsprotokollet som kom iväg 8 år senare. Där som visar hur vilken enorm folkfest det blev när alla dessa motsvarande i dagens valuta ungefär 50 miljoner kronor. När göingarna hade tagit sitt, och det var mycket pengar, så drog de sig iväg tillbaka och fullastade vagnar och kantorn i Broby, han lastade på sin häst så mycket så att han startade ner på knäna. De fick lasta av honom det mesta och börja om på nytt igen. Och flera andra, de blev ju fullständigt brusade av den här känslan av att ha så mycket pengar. Så de kastade omkring sig överallt. Men när de hade då nyktrat till någorlunda så drog de ju sig tillbaka ner i Göinge. Och plötsligt så kom det alltså en stor grupp män gående. Och ryktet spred sig att det var nya göingar, men i själva verket var det alltså den småländska vaktstyrkan som skulle vakta den här omlastningen och se till att det inte försvann. Men när de kom fram till den här ängen och såg resten av de här sönderslagna tunnorna så blev de ju fullständigt galna också de av detta penningintresse som inte gick att hejda. Och då la de beslag på hur mycket som helst. De la ju beslag på mer, bortåt 10 000 daler försvann upp i Småland på olika vägar. Men en av dem fick väldigt kalla fötter när han kom till gränsen, precis på gränsen. Där lämnade han dem i skogen och de hittades 1996 av en skolklass som var ute och planterade skog där de körde hackan i plåtarna och fick en väldigt god ersättning för att de kunde åka till skolresa på istället för de här pengarna som de hittade. Och det är bara del av det som ju, det finns fortfarande uppåt 10 000 daler som man inte vet vad de är. Och det kan vara mer också, så att det är bara att leta.
Ja, jag tänkte, vad gjorde folk med pengarna om man är väldigt fattig och plötsligt får en massa pengar? Man kan ju inte gå ut och handla upp dem, då vill man ju avslöja dem underbart.
Exakt, det var vad som hände. Därför att den generationen som då var med om kuppen, de kunde ju absolut inte använda dem. Utan det blev ju det att de gömdes ju överallt uppe i lador. När man rev gamla byggnader på 1800-talet så hittade man ju plötsligt stora dalar inne i, som hade legat gömda. Och de försvann ner när man dikade mossa och allt detta, så dök det upp pengar. Och bara några hundra meter ifrån där jag bor här, långt in på den skånska sidan, där hittade man på 1930-talet en stor mängd silvermynt som rann ut när en torpare gick ut med sin spade för att gräva ett dike. Han fick tag i 185 silvermynt som senare hamnade, den största delen av dem hamnade i Stockholm.
Men ett finns hos dig?
Ja, eftersom hans dotter blev bosatt i den här byn där jag bor i Kylen, så växte jag upp med henne i där hon gifte sig, i en granngård, och där var jag rätt ofta. Och vi fick tillgång till de här pengarna och fick leka med dem. Och innan min mor avled så fick hon ett sjättedels silvermynt av henne personligen. Och det betraktade jag som en mycket säkert att den lilla slanten hade varit med om blåsolskuppen.
Kunde bönderna på något sätt få glädje av de pengar de hade kommit över?
Ja, koppar är ju ett fantastiskt material därför att det är en mjuk metall, och det går ju att knacka och slå på den. Och jag har, under de resorna jag gjorde med bussresor ut i Snapphaneland, så var det flera stycken som dök upp och berättade att i deras hem eller i deras barndom hade de träffat på kastruller där man kunde se avtrycket av sigillet som präglades i varje dalermynt. Och det hade man inte brytt sig om att knacka ut, utan man tillverkade alltså kittlar och annat som gick att använda i hushållet av den kopparn. Och det är ingen tvekan om, utan att hela den här bygden har varit väldigt rik på kopparföremål. Och där är en del av dem, men det är långt ifrån alla som är hittade. Det finns mer kvar.
Så går man på en loppis här med gamla koppargrejer, så kanske det är en kittel från Losullskuppen.
Det kan mycket väl vara det, och tittar man noga så kan man ju hitta spår. Och man ska ju vara lite kunnig i antikvitet, man ser ju hur de har gjort det. Kaffekittlar till exempel härstammar inte från 1600-talet, men grova kittlar, de kan säkert ha ett minnesmärke i sig i form av detta sigill som fanns präglat.
Långt om länge sen kriget var slut och Skåne var svenskt, så blev det ju rättegång. Vad hände där?
Jo, det tillsattes ju en man som hette Anker, Johan Anker. Han var en oerhört idog man. Han flyttade mer eller mindre hit till Göingebygden och gränsbygden och levde här i flera år. Och han var en oerhört skicklig advokat, så tillvida att han spelade ut folk mot varandra och sa att den och den grannen har ju erkänt att han har så och så många nu. Och han påstår att du också har haft. Och i själva verket var det ju mycket av dem var ju lögner som han sa, men det gick vägen så att han lyckades kartlägga och fick upp ett register på alla socknar, alla skyldiga i olika socknar runt omkring. Och de ställdes inför rätta och blev anklagade för detta. De fick då krav på sig att återbetala, och hela tiden hängde då Karl den XI:s hot över huvudet på dem. Att var tionde som hade varit deltaget i denna skulle man spela tärning med och skulle avrättas. Men när rättegången då, den höll på i länge, jag vet inte, men säkert månader. När den slutade så kom det plötsligt budet att de hade då blivit förskonade från detta. Ingen skulle avrättas, men samtliga skulle återbetala allt vad de hade stulit, som det hette. Inte bara de som gick med på, alltså, som var med om kuppen, utan även deras efterlevande är alltså icke möjliga att ställa inför rätta. Och eftersom jag då är ättling till Peder Pedersen som ledde kuppen, så är jag ju väldigt tacksam för det, för att ingen kan komma hit och ta den där sjättedelsören från mig. Den ligger kvar i mitt kassaskåp.
Men de som blev skyldiga att betala tillbaka, var det någon som gjorde det?
Ja, det framgår inte av protokollet, utan det är bara, men det tror jag säkert att någon enstaka, men en sån här man som han som bodde på Höghultsgården utanför Loshult, som blev beskyld för att ha tagit 1200 daler med häst och vagn, alltså flera tunnor full. Hur han skulle kunna göra detta, ja, den avbetalningen, det är för mig fullständigt orimligt, det kan han inte ha gjort. Däremot går det ju ett rykte om att det finns ett ställe utanför Loshult som kallas för Pengarbacken. Och där inne i den backen, i den kullen, lär det stå en hel vagn fullastad med dalmynt som grävdes, eller skottades över i vild panik, och sedan har den ingen har vågat öppna den. Men det är ett fall för den som är vad ska man säga, väldigt energisk att ta en spade och åka dit och försöka ge sig på det. Jag skulle inte göra det.
Hade Loshultskuppen någon betydelse för hur det gick i kriget?
Nej, inte alls. Det påverkade inte kriget ett ögonblick. Däremot var det ju en stinkande varböld i Karl den XI:s meritlista. Det var en skam utan like, alltså, att gamla käringar, som det hette på den tiden, och barn och annat gick ut och stal hans krigskassa. Jag menar, något mer förnedrande kan jag inte tänka mig för en krigsherre som man tyckte att han var. Men det var honom väl undrat, för han ställde ju till en fruktansvärd massaker överallt här i bygden.
Hade det någon betydelse för byborna här då, att de genomförde kuppen? Stärkte det sammanhållningen eller tvärtom? Eller?
Ja, jag ska nog vara uppräckt, tror jag att det var tvärtom. Det vill säga, man skapade då en väldig massa misstänksamhet, och det här tisslet och tasslet om vilka som hade varit med och inte varit med, det är inte främjande för grannsämjan. Däremot så tror jag nog de höll ihop, de som var där och som verkligen lyckades, och höll tand för tunga. Men det intressanta är ju att notera att det lyckades aldrig komma upp några budkavlar till den riktiga oroshärden, det vill säga Örkenedsocken i Lönsboda och trakterna bort mot Blekinge. Dit kom aldrig någon budkavel, så att det var ytterst få ifrån Örkenedsocken. Jag tror det var en eller två bara som lyckades få reda på detta och som var delaktiga i kuppen. Men det intressanta är ju att Karl den XI visste ju inte om detta, så att han kommenderade ju ut soldater till bränningen av Örkenedsocken, som är en av de mest bestialiska dåd som är inskriven i Sveriges historia. Att man går rakt in med en väl utrustad armé och sätter eld på 62 gårdar. Örkenedsocken omfattade 64 gårdar på den tiden. Och de två som sparades var av militär art. Rustmästarbostället bland annat, och gården Lönsboda. Men hans avsikt var ju där att där skulle alltså varje man i krigförande ålder skulle avrättas på plats utan pardon. Och varje kvinna som satt sig till motvärn skulle alltså dödas. Och barn också. Det var deras order när de gick in, och för att göra detta ordentligt så skickades man ju in Dalaregimentet, som var kända för att vara ett iskallt gäng. Men de kom ju dit och alla hade blivit förvarnade. Ingen. En enda stackars mjölnare fick de tag i, och honom nackade de. Men i övrigt så var det bara tomt. De gömde sig i skogarna. Och där fick de bo, de här människorna som beskylldes, alltså hämndaktion för Loshultsgruppen. Där fick de bo i åratal ute i skogarna innan de vågade återvända. Och man kan ju inte riktigt förstå hur det är möjligt att bygga i riskojor och överleva i de vintrarna som var på den tiden. Och sen så bryta lite mark och sen efter kanske 5-7 år återvända till den gården som låg nedbränd i aska och börja om. Och det har ju fantastiskt nog lyckats med allihopa.
De här mynten nu då som inte har hittats, du tror ju att man kommer att hitta en hel del nu med den nya tekniken träder in här i trakten.
Ja, jag vet inte om det kommer att ge någonting, men det är ju rätt intressant att se att man gräver upp diken runt överallt för att få ner den moderna tidens teknik, nämligen glasfiberkablarna. Och för det går det ju åt ett enormt grävarbete bara här i vår Osby kommun kom man att gräva ner 13 mil kablar. Och det skulle ju vara rätt lysande om man vid något enstaka tillfälle gick på en liten gömma och fick upp ett antal dalar. Det skulle vara ett historiskt möte mellan den gamla tekniken och den nya tekniken. Inte ens pengarna är ju, kan man ju knappast räkna till tekniken längre.
Om man råkar gräva upp mynt idag som man tror är från kuppen, vad ska man göra med dem?
Ja, jag hade gjort så hade jag stoppat dem i mitt eget kassaskåp utan att säga ett ord. Jag har ju papper på att jag är ättling och frikänd, alltså, så att det kan de inte göra mycket åt. Nej, men det är ju kontakta myndigheterna, men dalarna är ju i och för sig rätt ointressanta. De berättar ju ingenting och visar ingenting, men de är ju väldigt värdefulla. Jag såg ett dalarmynt på ett antikvariat i Lund för ett tiotal år sedan. Jag gick in och frågade och han ville ha 30 000 för ett enda dalarmynt. Så att den som hittar 20 sådana kan ju gå till ett myntantikvariat och kvittera ut en rätt rejäl summa. De är eftertraktade.
Men det tillhör inte staten?
Nej, det är ju våra pengar ju.
Just det, Loshultsbornas pengar.
Loshultsborna och Göingarnas pengar, därför att jag brukar, eller som jag skriver i teaterpjäsen, att det är Göingarnas rättighet att ha de pengarna, därför att det är en liten avbetalning på allt det fruktansvärda elände som den svenska krigsmakten ställde till i det här området. Vi kan gott behålla de pengarna och betrakta det som ett plåster på såren.
Och den teaterpjäs Sixten Svensson talar om är Den olyckliga bröllopsnatten, som är årets föreställning med teaterföreningen Kuppmakarna. Den spelas nu på utescenen i Visseltofta varje dag utom måndagen den 30 juni fram till den 5 juli. Biljetter finns på ICA Supermarket i Osby och på ICA i Lönsboda och kan också beställas på telefon 0703 27 53 84. När man köper biljett får man också veta hur man gör för att beställa taxi från Osby station till spelplatsen för 20 kronor tur och retur. Reporter var Birgitta Fredén.